välkomna till Sveriges allra minsta drev. Lillaste drevet. Endast fyra personer är vi och i studion är vi som vanligt bara tre. Idag är det den kötslige Ola Söderholm. 95 kilo ren kärlek från Norrland. Hur mår du idag?
Det är bra, det är bra.
Det är bra med dig, härligt. Bredvid dig sitter Nanna Johansson, musikaliskt underbarn som lagt gitarren på hyllan för att ägna sig åt politisk satir 45 minuter varje vecka. Är det allt bra med dig, Nanna?
Det vet jag att det inte är.
Det var bra, okej, jag drog en chansning. Själv heter jag Kringland Svensson, det ska vi inte glömma. Hörrni, vad tänkte ni prata om idag?
Ska vi inte prata om att vart vi är någonstans? Vi är inte i din lägenhet.
Nej, vi har fått röra på oss. Vi gör ju den här podden i samarbete med Aftonbladet Kultur. Mm. Och nu har vi fått komma in i själva hjärtat av själva Aftonbladet huset. Mm. Har ni någonsin varit i så stort hus för?
Ja,
det har du varit.
Jag var i Globen en gång.
Ja, det är ett wow. Större hus.
Det är ett stort
ju.
Hus.
Ja. Har du varit i Globen?
Jag vet. Ja, Globen har jag varit i.
Ja, då har du också varit i ett större hus.
Man känner nyhetspulsen här. Vi sitter bredvid sportredaktionen, tror jag.
Jaha, det är lite tomt, va?
Ja, det är ett par killar som ligger här och spelar FIFA-tv-spel.
Det kanske har att göra med att nere där i baren som de har på marknivå så var det fullt. Det kan ju ibland ha ett samband med
vartannat. Det ser väldigt härligt ut.
Det gjorde det. Men det är alltså här där man tillverkar världens största papperstidning som vi har fått komma in. Det är väl roligt för oss att få hälsa på oss i moderskeppet.
Mm.
Det har varit 1 april, hörni. Blev ni lurade?
Nej.
Nej, för jag tänkte att förr var det ju 1 april dagen som var känd som dagen då man fick luras. Nu för tiden så är ju alla dagar sådana på internet. Internet, på Facebook och Twitter. Alltså att det går hela tiden lur. Alltså kanske olika reklamkampanjer som man luras och delar och sånt där. Så min känsla är
att låtsades bara vara sexister. Egentligen är vi jättesköna.
Ett sånt lur har ju vissa modehus kört.
Ja, just det.
Och vissa har gått på det upprepade gånger.
Och att någon gammal 80-talsartist har döpt om sig till en lakrisgodisprodukt.
Precis, och några kanske grät när de såg hur olika främlingar kysste varandra för första gången och delade det här.
det var ett spännande projekt att låta slumpmässigt utvalda människor som var fotomodeller.
Det råkade bli så. Ibland blir det så om man frågar 100 människor. Så ja, råkar det bli 100 fotomodeller som kysser varandra. Omöjligt att genomskåda. Nej, men min känsla är ju att 1 april är numera dagen då man har källkritik. Eftersom man vet att det är lur på gång.
Just det.
Så att jag skulle säga att om det förr var dagen då folk blev lurade, så är det nu, sticker 1 april ut som dagen då man inte blir lurad. Det är väl intressant.
Mm.
Om det skulle visa sig vara sant.
Ja.
Ja, det ligger någonting i det,
tror jag. Men jag tror inte man marknadsför kanske en sån reklamkampanj 1 april.
Nej, då skulle man göra något som låter som ett lur, något spektakulärt. Skulle man ha marknadsför 1 april och då skulle luret vara att det var sant.
Det är ju jättelistigt.
Ja, halvlistigt.
April, din dumma sill. Jag har källkritik, kan man säga nu då. Det behöver man inte alls säga. Vi kör väl igång det här.
Mm.
Ja, då gör vi det.
Är ni bekanta med Nuon-affären?
Inte, alltså, jag skulle uppskatta en liten genomgång ändå.
Kan du inte alla turer?
Jag tar på mig dumstruten här då, bara så att lyssnarna får veta.
Okej.
Okay. Jag kan inte alla turer. Jag kan inga turer. Handlar om Vattenfall.
Ja, Vattenfall, ett statligt ägt energiföretag. De köpte upp ett holländskt energibolag som heter Nuon till ett groteskt överpris, skulle det visa sig. Det var både den största och den sämsta kontantaffären i Sveriges historia.
Men borde inte den heta Nuon-affären? För det var ju redan en vanlig affär att man handlade.
Mm. Just det. Jag menar själva skandalen.
Så att uttrycker det i klump. Ja, skandalen är alltså Nuon-affären.
Mm.
Bara så att det blir rätt i fortsättning.
Ja. Det var en jätteskön grej av dig i Kringland att komma med den här invändningen, tycker jag. Man känner, vad fan skön han är som ska liksom säga så här, att du borde äta affären.
Jag såg framför mig att det skulle bli en ny vatten på min kran historia som skulle cirkulera i sociala medier om du sa fel. Så att folk, hörru du, nu har affären, säger vi.
Okej, okay. Ja, men då bra att du hjälpte mig att ducka den Twitterstormen. Ja, men det som hände var att Vattenfall betalade 90 miljarder kronor för det här Nuon-bolaget då, 2009.
Det är så svårt att veta om det är jättemycket pengar eller ett fynd.
Det är jättemycket.
Det är mycket, mycket.
Det var den största som en svensk regering gjort.
Jag kan bara förstå om man berättar så här, om man växlar in ett enkronor så kan vi fylla hela Globen. Då förstår
jag. Då förstår
du. Mycket pengar.
Det är en väldigt speciell egenhet du har, för att för de flesta är det väldigt svårt att se.
Men Aftonbladet berättar ju ofta så här, om någon har vunnit på Triss eller något så här, du kan köpa 800 Cadillacs, då förstår jag. Förlåt, jag ska inte avbryta. Ola, fortsätt.
Ja, precis. De betalade 90 miljarder för 2009, men sen dess har värdet på Nuon skrivits ned med 37,5 miljarder. Och det är enligt Vattenfalls egna beräkningar. Så det är då 37 miljarder av skattebetalarnas pengar som helt enkelt inte finns längre.
Det är svårt att ta in.
Ja, och regeringen gav klartecken till Vattenfall att köpa på med den här affären. Ansvarig ministern då var Maud Olofsson. Hon var näringsminister 2009. Och det som har hänt nu då är att KU, konstitutionsutskottet, de har som uppgift att granska statsrådens arbete. De har kallat Maud Olofsson på förhör för att de vill ha reda på vad fan hände.
Det är inte helt orimligt.
Vad tänkte ni? Nej, det är kanske inte en helt orimlig förfrågan. Men Maud har då svarat på den här förfrågan, nej.
Många visste inte ens att det alternativet fanns ju. Många tänker, aha, då måste jag säkert gå dit.
Jag var bara tänkte så här, det här kommer bli omysigt. Det kommer inte bli en härlig stund. Så jag sa nej. Ja, men jag tror, ja, alltså, formellt så måste man, om man är sittande, då måste man.
Ja, men man måste inte om man har suttit.
Nej, fast det är liksom ett stort etikettsbrott.
De måste ju ändra det nu.
Ingen har liksom inte kommit förut. Men det finns ingen så här juridisk plikt att komma när man är före detta minister. Men ja, hon svarade på kallelsen till förhöret med ett brev till KU, Maud. Och där skrev hon att hon inte ville svara på frågor om hur resonemanget gick inför Nuon-affären eftersom att hon har svårt att minnas vad som hände för 5 år sedan.
Det är ju konstigt, för jag har ju läst hennes bok nyligen från den tiden. Och...
Ja, jag tänkte det, hur är den? Är det så här, kapitel 1, mitt första minne är att jag avgår som näringsminister.
Nej, det är, första minnet är av att hon provar en brudnäbbsklänning.
Bilden man får upp
en
är
näpen.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, men hon nämner nu hon i en bisats. Hon bara skyndar förbi, det är inte viktigt. Mm. Så det kanske är att hon inte minns så mycket från det.
Ja, men jag skulle kommit ihåg om jag köpte något för 90 miljarder. Då skulle jag kommit ihåg det.
Ja.
Men, tror jag.
Ja, jag vet inte, det var väl kanske mycket annat som hände då 2009. Vem vet, så här, Cecilia Stegekilå kanske inte hade betalat tv-licensen eller någonting. Hade de den skiten att hantera?
Det är klart.
Tog upp allt. Men jag tycker att det är fascinerande med Nuon eftersom att klanteriet är så episkt stort. Mm. Att det är 37 miljarder i skattepengar som bara puff försvann ur statskassan. Och då särskilt om man tar i beaktande hur debatten är nu mellan regeringen och Socialdemokraterna. Alltså deras här delade meningar om hur budgeten ska se ut. Vilka satsningar ska man göra, vilka skattesänkningar ska man göra. För det var så att det var bråk hela 2013 om att regeringen ville sänka skatten genom att höja taket för när folk ska börja betala statlig skatt. Alltså det var i alla fall en skattesänkning som minskade intäkterna i statskassan med 3 miljarder. Och det skrek sostar sig högröda över i månader. Att det här är slutet för Per Albins dröm. Och det är då 3 miljarder. Vi mycket hade... mindre än 37 miljarder.
Ja, det är det. Vi hade kunnat ha mer än 10 sådana. Eller spara 10 sådana bråk.
Ja, precis. Och man också pratade om det femte jobbskattavdraget. Som det har varit extremt mycket bråk om. Oerhört kontroversiellt. Upprörda känslor. Det är en skattesänkning som kostar 12 miljarder. 12 miljarder försvinner statskassan med den skattesänkningen. Fortfarande mycket mindre än 37.
Ja, detta är mycket bättre bilder än den jag behövde om Globen en kronor.
Mm.
Det här säger ju mer. Det här ställer det på ett rimligt sätt i proportion till vartannat.
Ja, just det. Ja, jag var bättre på liknelser än dig just nu i det här fallet.
Ja, men ja, det är snyggare om någon annan säger det. Men visst.
Jag är bäst. Bäst på liknelser. Men ja... Och sossarna då kanske har sin sida i sin, så här, sitt budgetalternativ. Då har de lite olika satsningar. Så här, 1,5 miljarder kronor på ett högskolelyft. Avsätta 2 miljarder till mer personal inom sjukvården. Om det här kanske regeringen säger, herregud, det här går inte. Det här är inte finansierat. Men som ni märkte också, de här siffrorna, en och en halv, betydligt mindre än 37. Jag har liksom inte räknat igenom det här ordentligt, men jag har lite känslan av att om Maud hade stoppat Nuon-affären så hade det funnits pengar till allt det här. Alltså båda sidorna hade kunnat få allt de ville ha i form av skattesänkningar och olika satsningar. Alltså vi hade liksom kunnat lägga ner valet och gå hem.
Alltså det hade blivit så?
Ja.
Ja.
För det hade funnits, alltså det hade funnits pengar till allt som både sossar och moderater ville göra. Ja, men sen hade det ändå varit lite över som vi hade kunnat göra något roligt med.
Men hade vi det så innan 2009 att det var aldrig några problem? Att vi hade alltid pengar innan vi gav dem till ett holländskt energibolag? Eller vi kanske hade dem i någon låda då, så man inte fick rör inte de här pengarna, för de kan vi behöva sen. De ska vi ha sen.
Ja, men det här säger väl liksom, det säger ju dels en sak om hur episkt klantig Nuon-affären är, hur mycket pengar det var, men det säger också om hur lite pengar som skiljer sossar och moderater just nu i skattepolitik, antar jag. Så det är två saker, att de håller på och liksom låtsas som att det är ideologernas kamp när det liksom är så små skattsatsningar och skattehöjningar eller sänkningar som är en tiondels Nuon.
Det är väldigt skönt för Maud att hon inte är liksom personligt ersättningsskyldig, som kanske vanlig människa blir om man har haft spenderbyxorna på sig och bara tagit ett kreditkort och bara satt sprätt på mig. Mm. Om hon hade behövt, hur många hennes barnbarns barnbarns barnbarn kanske skulle...
Eller med att släkten hade varit liksom brandskattad.
Om det hade varit familjen Olofsson.
Ja, precis. Man känner att det är extra trist att det här hände liksom. Vi hade kunnat haft så... alla hade varit vänner idag om det inte varit för Nuon. Mm. Alla hade varit, det hade inte funnits någon skillnad med Socialdemokraterna och Moderaterna då. Och de hade kunnat få göra allt de ville, och jag tror vi ändå hade haft lite pengar över till att göra något skoj med.
Ett rymdprogram kanske?
Ja, precis. Bygga en till Globen bredvid den första Globen. Ansöka om OS.
Bygga en i guld så den första känns helt rudimentär. Den här podden hade ju inte varit möjlig att göra om vi inte hade haft en sponsor. Det känner ni till.
Mm.
Och vår sponsor är som vanligt Akademikernas A-kassa. Tack så hemskt mycket Akademikernas för ni vill vara med oss och göra den här podden.
Mm, tack så mycket.
Och vad är det som gäller egentligen med Akademikernas A-kassa? Det är en A-kassa, det hör man på namnet.
Mm, vi vill väldigt gärna att ni går med i A-kassan om ni inte redan är med. Det kostar bara 90 kronor i månaden och... för det så får man trygghet för evigt.
Och podd varje vecka. Men också 15 000 kronor. Upp till 15 000 kan man få ut.
Ja, precis. Och som sagt också, om det blir regeringsskiftet så har sossarna lovat att höja taket så man kan få upp till 20 000 i månaden.
Vilken svindlande tanke om Nuon-pengarna hade lagts på A-kassan istället. Att man kanske fick ut 800 000 i månaden.
Mm. Ja, precis. Ja, det hade ju varit bra, men jag vet inte vart pengarna gör mest nytta. Det kanske liksom ändå det är bättre att de försingras av några vattenfallgubbar.
Det blir inte den moroten då att fortsätta jobba. Nu låter ju också 15 000 liten när jag har berättat att 800 000 var en
möjlighet. Det var det bäst strategin.
Men vid eventuellt regeringsskifte kan vi alltså komma upp till 800 000 kronor i månaden. Just. I A-kassa.
Och är man osäker på vilken A-kassa som passar en så kan man gå in på väljaakassa.se.
Just det, för att man, det är inte säkert att man är akademiker bara för att man lyssnar på lilla drevet. Mm. För vi rekommenderar väl alla att hitta sin A-kassa helt enkelt. Mm. Det är om inte annat solidariskt, som du brukar säga Ola, mot de som blir arbetslösa, även om man själv inte skulle bli det. Går ni med nu efter att ha lyssnat på lilla drevet, berätta gärna om det, kanske... Använd vår hashtag, Lilla Drevet, som ett ord. Skriv, jag gick med i A-kassan efter att ha lyssnat på Lilla Drevet.
Min värld har inte varit så stor den senaste veckan.
Jag
har
så passande, inte... så att du inte känner dig som teskedsgumman.
Ja, nej men jag har inte läst lika mycket nyheter som jag brukar. På datorn så har jag kanske haft ett Word-dokument och min mail som jag har växlat mellan. Så det jag ska prata om har faktiskt tar avstamp i ett mail jag har fått.
Mm-hmm.
Jag fick en förfrågan om att vara med i en publicistklubben debatt.
Mm. Oj!
Ja, jag...
Oj.
Ja, nej men det är väl såklart smickrande på sätt och vis. Men jag blev inte superglad. Och det här är inget ont om den människa som kontaktade mig. Men de ville att jag skulle vara med och debattera det här ämnet. Är det för mycket grabbduos på tv?
Mm-hmm.
Och då kände jag en välbekant matthet i kroppen. För det är en ganska basic feministisk spaning att många tv-program jobbar med konceptet två sköna snubbar. Det känner ni till. Det krävs inte jättemycket iakttagelseförmåga för att konstatera det. Och har man ingen iakttagelseförmåga så gör det inget, för alla andra har redan skrivit krönikor om det.
Just det.
Det kom ganska nyligen på SVT Debatt som Emma Knyckare skrev.
Mm.
Och som handlar lite om det här.
Jag har inte läst den, men jag tror att det är därför de vill debattera det nu.
Just det.
Men det är lite så att som mediafeminist så ska man ha skrivit minst en krönika om att Filip och Fredrik får för mycket tv-tid. Annars blir man skjuten.
Mm. Det är liksom mediafeminismens simborgarmärke. Eller nej,
ja,
det är badda.
Ja, jag vill inte klanka ner på det. Jag själv har ju kommit dragandes med den gamla spaningen flera gånger. För det är för att det är så himla lätt att få den typen av så lättpaketerade feministiska texter publicerat.
Det är aldrig någon som klagar på att Ola Conny får för mycket tid.
Jag vet inte ens vad Ola Conny är.
Det är två bondlurkar som jobbar på Ullared som åker runt så här kanske testar.
Morgan kassin. Och Ola Conny.
Så, det är just det är en som heter två namn. Det är det som är förvirrande.
Okay.
Jag har inte sett det, men jag har bara aldrig hört den kritiken mot just dem.
Så det är två killar och tre killar?
Det är två killar och tre tjejer. Ja, de kunde ju impat in ett tjejnamn kanske, tycker man. Ola Katrin och Morgan. Fortsätt.
Ja, nej men jag tycker det var ju säkert därför publicistklubben kontaktade mig, för de har säkert något minne av att så här, ja, men hon har kanske gjort en gammal krönika om det här. Eller ja, eller hon har säkert gjort det, för hon är mediefeminist. Så det är kanske inte deras fel att de tänkte på mig. Men jag känner ju den här mattheten över att för tusende gången förväntas liksom kommentera något som inte ens kändes fräscht första gången man tänkte det. Förstår ni vad jag menar?
Mm,
jag
ja.
Tror inte att någon längre blir mindblown av att läsa en satir som är så här. Varför finns det en Erik och Mackan men ingen Erika och tjej Mackan?
Ja, nej. Nej, okej. Okay. Men du menar att spaningen är lite lätt att göra?
Jo, men jag menar att det är liksom inte så intressant som feminist kanske att göra den gång på gång.
Det beror på om man tycker att det är ett problem eller hur stort problem man tycker att det är. Hur viktigt det är, antar jag. Men det är väl den här grejen med politisk aktivism, om man tycker att det är väl ofta tjatigt och tråkigt. Om man nu tycker att det är en viktig fråga kanske man måste säga den igen och igen.
Jo,
att det borde vara mera tjejduos i tv.
Jo, men det blir lite grejen att så här, det är kanske ett ämne eller en fråga som är lättviktig nog att kanske göra humor på. Även om det kanske också känns tråkigt nu eftersom så många har gjort det. Men det är kanske inte en fråga som har tyngd nog att kanske debatteras. Speciellt kanske inte hos publicistklubben.
Ja, just det. Och det är ingen sån, Judith Butler kommer inte skriva en bok.
Nej,
om
jag kan säga så här, tänka så här, en grabbduo är ju en symbol, en lättfattlig symbol för ett mycket större patriarkat. Men det är ju kanske inget superhot i sig.
Nej, precis. Men det vill också att det är något problem med att precis, att det känns intellektuellt förolämpande att göra samma spaning igen och igen.
Ja, att så här, vi behöver det här. Kan inte du komma in och bara...
Men säg att det inte är ett hot till Cissi Wallin. Hon går just nu i New York City utan en enda sekund airtime. Säg det. Tänk det.
Är det så att Emma Knyckare och Josefin Johansson skulle ha komikerkoll för tjejer? Får man lära sig att skriva Filip och Fredrik debattartiklar?
Jag vill liksom inte klanka ner på folk som gör, eller jag har ju själv gjort det, och det, man gör ju det liksom.
Men, men det är ju inte så här en helt oviktig fråga såklart.
Nej.
Det var vilka men, som syns i TV.
Nej, men just, nej det är klart. Men det, det är ju en tydlig symbol för en mycket större fråga om representation till exempel.
Ja, det kanske är lite så här tuggummidoftande fråga.
Ja, och det är det jag vill komma till, att det är lite som att bara för att man är feminist så ska man förväntas man liksom ställa upp och debattera varenda populistisk skitfråga som någon redaktion kan sitta och spåna fram. Ni kanske kommer ihåg när vi efter att vi hade spelat in Lilla Drevet för några veckor sedan, så fick jag ett sms från just Aftonbladet om att vara med i deras Vi5-spalt, tror jag den heter. Det är en frågespalt längst bak i tidningen där de ställer frågor till vanligt folk och kanske någon som är syns i tidningar eller TV. Martin Timmel kanske får frågan, hur ska du fira påsk? Och så svarar han på det.
Det är väl en ja-nej-fråga ofta?
Ja, det är det.
Firar ni påsken sen som fan hemma hos er?
Mm. Ja, precis. Men frågan då som de ville att jag skulle svara på var den här. Borde Barbie-dockan förbjudas? Och det tycker jag är lite samma, att det har ett visst, en fråga som har ett visst skimmer över sig.
Ja, kanske samma tuggummidoft liksom.
Mm, det är liksom att man ska lalla med någon slags låtsasdebatt som kanske på sin höjd sträcker sig till den här feministiska frågan. Vem har bestämt att flickbebisar ska ha rosa kläder och pojkbebisar blå kläder?
Mm, men jag tycker att du ska ställa upp och svara på en sån fråga för att det är så jobbigt för den där journalisten.
Ja, jag
den
vet.
Vikarien, det är alltid den nyaste vikarien som har tvingat att göra en sån där sak.
Det var nästan som att den personen bad lite om ursäkt också över att ställa frågan. Men jag vill säga också så här, inget ont om de som kanske precis börjar intressera sig för feminismen och tycker att det här är liksom en bra och tydlig ingång till det, för det är ganska lättfattliga frågor och så. Men det är lite tråkigt när man har hållit på med det här i några år, att det ska vara liksom den nivån hela tiden. Det känns lite som att hjärnan kommer mögla.
Ja, du får liksom bara, det är bara uppvärmning hela tiden.
Mm. Det är lite som om ni som komiker skulle få fråga så här, kan inte komma och dra den där roliga om att Bellman fes?
Men det är ju det här som är liksom skillnaden mellan komik och till exempel politisk aktivism, och därför anledningen till att politisk satir är svår, för att det är ju på något vis de enklaste grejerna som fortfarande är viktigast att säga. Alltså ofta är det så att man behöver säga att det är fel med rasism igen och igen. Ja, för att det slutar inte, men det är ju liksom intellektuellt förolämpande att säga det igen och igen och igen.
Ja, ja men verkligen. Men också här kan jag väl känna att det är kanske ett ämne som såna här grejer, det kanske funkar om man ska göra en, men det kanske funkar om man ska göra en serieteckning. Något som ska gå jävligt fort, alla ska vara med på premissen, det ska vara liksom tydligt. Men just när det flyttas över till ett sånt sammanhang att så här, ja men bara för att du ägnar dig åt frågor på den här light-nivån kanske i en serie då, som också är ett humorsammanhang, så ska du också kunna så här, ska du stå och debattera det eller tycka som att det är...
Ja, men jag förstår. Men om man bara säger så här till Emma Knyckare då, vår väns försvar, så man säger att för henne som är ju också mediefeminist då, jag tycker det, säger man så?
Nej, jag bara ville ha ett...
Det är rätt fint när du sa det om dig själv, det låter lite nedsättande om jag säger det. Nej, men för henne kanske det är mer ett reellt hot då. Då ligger ju Filip och Fredrik sådana som en bromskloss för henne liksom.
Ja, och det här är inget, jag vill säga, jag har sagt så mycket nu, men det är inget ont, men det är verkligen ingen kritik mot Emma och så, eller det känns som att det hade... Nej, men jag fattar varför man skriver den, och jag fattar verkligen varför tidningar vill ha det och varför de ofta beställer sådana texter liksom. Kan du skriva någonting om det här? Ser vi inte lite för mycket killar på TV? Och så vidare. Och som så här, Barbie-dockan är någon slags... Ja, men den är en supertydlig symbol för till exempel skönhetsideal. En gång om året kommer en sån bild på Facebook. Så här hade en riktig kvinna sett ut om man hade Barbies proportioner. Kolla vad knasigt, hennes midja skulle gå av för brösten är för tunga. Jag vet inte.
Mm.
Jag tycker inte det är något fel med att det är på den nivån också. Jag tycker att feminismen ska vara så stor att den rymmer allt det där. Men det är lite tråkigt att det liksom alltid är på den nivån när man får en fråga till exempel. om vill uttala, eller nej, inte alltid, också fått frågor vill, om att debattera svinseriösa ämnen som jag inte vågat på grund av det. Mm. Men det är väldigt ofta så här i alla fall.
Ja, jag får aldrig den frågan. Får du den ofta, Ole?
Nej, jag har aldrig fått en fråga om att debattera någonting. Men,
ja, men jag menar alltså nu mer, om du inte debatterar något, men jag menar just de här, ska man förbjuda Barbie-dockor? Frågorna.
Nej, det är ingen som har frågat mig det.
Nej. Det
svaret på frågan är nej. Det låter helt absurt att man skulle förbjuda Barbie-dockor.
Ja. Ska vi inte förbjuda leksaker ens i det här landet?
Ja, precis, men det blir lite grann som att någon ber en att göra ett skämt man har gjort förut.
Precis, eller prata allvarligt om ett skämt man gjorde för 3 år sedan. Och det är för mycket grabbduos på tv. Alltså jag tycker väl det också. Men som sagt, det är, jag känner ju lite det här att så här, ska man prata om Barbie eller 2 sköna snubbar en gång till, så ska man kanske göra det på ett lite roligare sätt. Det behöver inte vara rätt, men det kan vara någonting annat liksom. Man kanske skulle kunna vända på det och säga, men vad gött att det mest är i tv som vi ser konceptet 2 sköna snubbar. För hade man levt i något sorts superpatriarkat, så hade kanske folk sålt in 2 sköna snubbar på många fler områden än bara i underhållningsbranschen. Om patriarkatet var skickligare, så hade vi kanske sett 2 sköna snubbar i hela samhällskroppen. Det kanske skulle vara så, dina 2 sköna snubbgynekologer, dina 2 sköna snubbstatsministrar och så vidare och så vidare.
En dag hade kanske 2 sköna snubbar fått gifta sig. Och då tycker jag vi har gått väl långt.
Ja. Du tar inte orden i Nannas mun nu. Du förekommer hennes punchline att hon hatar homoäktenskap. Och det är det hela det här ledde fram till.
Det är bara känna att så här, kanske inte vara så rädd att testa en ny tanke även om den är fel. Bara för det är kul att säga någonting nytt.
Men de här 2 sköna snubbgynekologerna är väl liksom, det är väl bara roligare liksom att bli undersökt av dem, antar jag, på något sätt.
De skämtar hela tiden.
De är så jävla sköna.
Men de är roliga liksom.
Magnus och Brasse-uppdelningen är jätteklantig och den andra blir jättesur.
Men om klantig gynekolog är en väldigt obehaglig
så här blir han, när den andra klantar sig.
Glömmer något instrument.
Ja, men jag menar, det är fritt fram för tjejgynekologer om de vill, då är det bara att göra det liksom då. Men folk tycker inte att de är lika sköna uppenbarligen. Det är därför de inte får jobben. Nu får du fan ta dig samman.
Jag ska ta mig samman.
Det här är pinsamt.
Det är liksom, jag vet inte, det är så jävla oprofessionellt. Mm, kör.
På söndag.
kan du säga på söndag på ett naturligt sätt så vi kan ta oss vidare?
På söndag så är det partiledardebatt i SVT:s Agenda. Jag kör bara på nu.
Ja.
Det väl vankas det väl rinner snålvattnet på er två. Ni älskar ju politik och sånt.
Ja, just det. Ska man få analysera slipsval och gotta sig.
Mm. Det går då ett program som heter, vad är det med er två?
Jag vet inte.
Men ni kommer säkert titta på det.
Ja.
Ja.
Det kan bli spännande då i nästa avsnitt av Lilla Drevet. Kommer vi kanske få höra.
Vi kanske bara pratar om det.
Vi får se. Vi ska prata lite om det nu också inför den här viktiga debatten.
Försnack.
Detta är försnacket. SVT har kritiserats inför det här försnacket. För att de inte har bjudit in Piratpartiet till debatten.
Jaha.
Det är då med tanke på att den här debatten ligger bara ett par veckor innan EU-valet.
Ja, just då. I EU så är de med i parlamentet.
Precis.
Så då är det rimligt att de skulle få med.
De har ju 2 mandat då. Så att,
jag hade glömt det, att de sitter i EU-parlamentet.
Ja, men det är väl roligt att de sitter där. Och det här är ju alltså, den här debatten kommer vara bara 3 dagar innan förtidsröstandet kommer igång. Så det fanns kanske skäl att bjuda in Piratpartiet, kan man tycka. Man kan nästan tycka att det är märkligt att bjuda in Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Ett parti som inte har ett enda mandat i EU-parlamentet. Mm. Då, med tanke på att Piratpartiet har dubbelt så många. Skoja bara, de har 2.
Men kommer de diskutera EU-valet?
Ja, men det är lite oklart, för att försvaret som SVT haft då mot sitt beslut är att det här är en debatt bara för riksdagspartier. Och där finns ju inte Piratpartiet med. Att det här, det, ja, det råkade vara så att det ligger 3 dagar innan förtidsröstandet för EU-valet kommer igång. Men det är en ren slump.
Mm.
Det är deras argument. Det är ju ett argument. Inget bra argument, men ett argument. För det betyder ju antingen att SVT skiter i EU-valet. Eller så ljuger de. Det finns ju bara de 2 lösningarna här. Om man gick in på Agendas hemsida den 1 april 17:45, så kunde man liksom inte se minsta spår där av att den här debatten skulle ha något med valet till EU-parlamentet att göra. Men gick man in ett par timmar tidigare så inleddes texten så här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den politiska temperaturen skruvas upp nu inför riksdagsvalet i september och valet till Europaparlamentet den 25 maj. 4 veckor, ja det var ju, stod ju fel här, det är 3 veckor. 4 veckor före EU-valet kommer en av det politiska årets viktigaste händelser, nämligen partiledardebatten i Agenda. Det var alltså bara ett par timmar senare så hade man ändrat det här då till, ja vi behöver inte läsa allt det, men allt om EU, EU-valet, EU-parlamentet var borttaget. Mm-hmm. Alltså orden var noggrant bortplockade på bara no- alltså...
Är det du som har suttit och gjort skärmdumpar av det här eller?
Nej, jag har sökt upp dem för att tänka, det var många i Piratpartiet som kunde internet.
Ja, ja, ja.
Så att de hade tagit skärmdumpar.
De är svåra att liksom blåsa på det här sättet.
Ja just det, det är dumt att försöka blåsa dem på internet. Just. Ja, just det. Så det var ju väldigt lyckat att man bara kunde söka upp sådana skärmdumpar och se då att av någon slump så var, efter att kritiken hade kommit, så försvann alla ord om EU och EU-valet.
Mm.
Men hinner man inte bjuda in dem nu? Så ja.
Ja, men jag tror det handlar om så här att man inte vill ha med Piratpartiet. Alltså att man hittade en lucka att inte bjuda in Piratpartiet. Att låtsas som att den här debatten inte har någonting med EU-valet att göra. Men det som stör mig är ju att så här, har det alltid varit möjligt att skapa en lucka? För då har det ju alltid funnits en möjlighet att slippa bjuda in Sverigedemokraterna.
Ja, men det var inför valet 2010 var det ju, pekade opinionsundersökningarna på att Sverigedemokraterna skulle komma in. Och då ville de vara med i partiledardebatten.
Ja, men då kunde man ju säga
att det var inte ett riksdagsparti.
Men här går inte det att säga riktigt.
Nej, men jag vet
om
inte.
Man ska diskutera EU-valet.
Ja, precis. Fast jag undrar om det är inför Sverigedemokraterna nu att... För att göra det beslutet rätt den gången så måste vi låta riksdagspartiet vara utanför den här gången. För annars kommer SD börja gnälla. Fast annars ser det här ut EU, vad ska man kunna säga, att det är alltså, EU-parlamentet.
Man kan inte slippa både Piratpartiet och Sverigedemokraterna här. Man måste välja. Och då tycker jag det är intressant att SVT, att det var så självklart för dem att välja Sverigedemokraterna. För hade man sagt att debatten bara kommer handla om EU-valet så hade man sluppit bjuda in partier som inte har mandat i EU-parlamentet. Det hade alltså gått att motivera att inte ge Sverigedemokraterna medieutrymme. Men SVT valde verkligen Sverigedemokraterna här före Piratpartiet. Det finns ju ingen annan tolkning.
Nej, men de kanske... Jag vet inte riktigt. De kanske, de kanske har fördomar om piratpartister, att de har så dålig hygien och sånt där.
Ja, de har ju ett lustigt liksom. Namn. De heter Piratpartiet. De ser lite lustiga ut och sånt
där. Det är ett märkligt, tycker jag, namnval Piratpartiet överhuvudtaget. Alltså om man liksom är för helt fri information på internet och mot upphovsrätten som det ser ut nu, att det är inte olagligt med fildelning. Varför döper man sig då till tjuvpartiet i princip? För det är det man heter. Om man vill göra poängen att det här är inte tjuvande.
Just det. Framförallt om det hade varit 1700-tal hade folk blivit väldigt rädda. Då pirater var liksom kanske ett vanligare hot mot den. Men det är ju faktiskt så här att Piratpartiet...
Är det att de tror att det är somalier, SVT? Vi kan inte ha somalier och en sverigedemokrat i samma studio. Det är ju stök. Jimmy Åkesson kommer liksom börja slå på dem med en pinne.
Men för saken är ju den så här, Piratpartiet är ju inget, det är ju inget sinnessjukt parti. De har ju fler röster i EU-parlamentet än där borde jag ha kollat upp noggrann, men jag tror vänstern och centern. Jag tror de har en var. Alltså de hade ju 7,3%.
Det här du säger kan vara så att det inte stämmer. Men vi får se.
Men jag är rätt säker på att det stämmer. Okay. Hyfsat säker. De är kanske det fjärde största partiet i EU-parlamentet.
Oj, det låter...
I Sverige alltså.
Ja, men
det trodde inte jag alls. Okay.
Jo, de hade ju ett succéval senast.
Det fast var inte succévalet att de kom dit? Alltså att det är väl ändå jättestort att ta sig in i EU?
Bara att få resa utanför Sveriges gränser är stort. Och att få åka runt, vara i Europa är fantastiskt. Framförallt om man är 17 och det är första resan. Men också för ett parti är det stort att få 7,3%. Mm. Nej, men alltså, de är heller liksom, när det kommer till deras frågor så är de liksom... Jag läste igenom partiprogrammet. Det är inget galet parti på något sätt. Om man jämför vad de står i invandringsfrågan med Sverigedemokraterna, så bara går man in på Sverigedemokraternas sida om invandringsfrågan, så står det begränsa invandringen kraftigt med fetad stil. Och sen fortsätter de beskriva hur de vänder sig mot det multikulturella samhället. Det här är inga nyheter om Sverigedemokraterna. Men Piratpartiet har ju så himla progressiva åsikter kring invandring. Och kring migration framförallt, att man ska liksom kunna, man ska inte ange namn, kön, etnicitet, ens personnummer när man söker jobb. För att det skulle då kunna ligga icke-etniska svenskar i fatet. Alltså de är ju liksom, de är otroligt för det multikulturella samhället. Mm. De hyllar det. Därför blir det nästan ännu konstigare att SVT valde i valet mellan Piratpartiet och Sverigedemokraterna och ge Sverigedemokraterna medieutrymmet.
Men kan det inte vara att de bara tabbade sig från början och sen, såklart att vi skulle bjuda in dem också. Nu är det kanske lite sent.
Vem fixar en extra stol? vi har bara 8 dagar på oss.
Och hur ska vi placera alla? Det är
alltid
så mycket
behöver liksom 4 PET-flaskor med Jolt Cola.
kan man inte köpa Jolt Cola?
Finna som är partiledare för Piratpartiet. Det som stör mig...
Kille.
Nej, det är en kvinna.
Det är en kille med väldigt gläst skägg.
Nej,
det som dricker Jolt Cola. Och äter garbispiroger.
Det är precis den här typen av fördomar som sprids nu när man släpper in Sverigedemokraterna istället för Piratpartiet i debatten. Det som stör mig är att det funnits en retorik att man varit tvungen att släppa in Sverigedemokraterna i debatten. Att det liksom inte gått att förhindra. Men det hade väl gått att hitta kryphål innan också, eftersom det ändå är SVT som skriver reglerna. Det är bara fantasin som sätter gränserna.
Ja, men fast så tycka vad man vill om Sverigedemokraterna, men det är väl kanske inte public service uppgift att hitta kryphål för att utestänga ett parti som
nu var det
ganska många röstar på.
Ja,
nu var det ett parti som över 7% har röstat på.
Ja.
Men ett kryphål skulle kanske kunna vara företräder ett parti vars medlemmar springer runt fulla på stan och hotar folk. Ja, men då får du inte vara med i den här debatten. Vi har ett bara parti som inte är fulla av våldsamma policy här. Tyvärr, hemskt ledsen. Den här debatten är tyvärr bara för partiledare som inte heter Jimmy. Vad sa du att du hette Jimmy? Fan också. Jag vet inte hur vi ska göra då, för vi har den här policyn.
Det är förbjudet med partier vars namn slutar på Värjedemokraterna.
Men istället valde man en helt annan sjuk policy som den här debatten som ligger 3 dagar innan man får börja rösta till EU-parlament. Det är en sån debatt som inte handlar om EU-parlamentet alls. Det är ju inte ett jättemycket sjukare kryphål man har hittat.
Fast om det är så nu att de kanske ändrar hela programinnehållet nu, så att det inte alls ska bara handla om EU-valet.
Ja, men det är väl ett jättebra alternativ.
Nej, men jag tänker att de kanske gör det.
Ja, jag tror säkert att man kommer göra det. För att SVT älskar Sverigedemokraterna så mycket att de till varje pris vill att de ska öka sina mandat både i Europa och i Sverige.
Jobbar inte du lite för SVT just nu?
Just nu gör jag det, ja.
Nu blir det lite präktigt, för jag vet att ni gillar sånt.
Mm. Ja, det gör vi.
Ni vet hur människor brukar skriva på Facebook när de lägger upp en länk till någon så väldigt vidrig nyhet.
De brukar skriva, fan vad hårt jag kom när jag läste det här.
Nej, men de brukar skriva så här, jag har tappat tron på mänskligheten. Just det. Det har ni sett.
Mm.
Någon som har lagt upp. Det är ett slitna ord. För folk verkar få tillbaka tron på mänskligheten ganska snabbt. Eftersom de kan tappa den gång på gång.
Ja, det kan räcka med någon sån nyhet. Någon bebis som alltid sover med sin hund.
Ja, precis.
Så får man tillbaka tron.
Någon har gått runt och bjudit främlingar på muffins. Någon har filmat det. Alla blir glada igen.
Främmande par kysser varandra första gången.
Då är världen god igen. Och sen är den inte det. Sen är den god och sen är den inte det.
Sådan är livets gång.
Ja, men ja, frasen "jag tappar tron på mänskligheten" känns lite urvattnad. Men ändå så känner man ju så väldigt ofta. Jag själv kände det senast den här veckan. Ni har kanske hört om den här attacken mot rumänska tiggare som var här i Stockholm. Typ 15 ungdomar gav sig på en grupp tiggare och kastade flaskor på dem och slog dem.
Oj, det missade jag.
Jättejobbig nyhet. Men efter att ha läst det här så testade jag att googla ordet tiggare för att se vad man får upp, hur snacket går och så vidare. Tror ni att jag fick upp hjärtevärmande artiklar som man gärna läser uppkrupen i en fåtölj med en stor kopp te?
Nej.
Nej. Det var jättevidrigt. Typ 9 av 10 träffar man får upp är antingen ett raljerande över tiggare eller en artikel om någon rumänsk tiggare som har råkat väldigt illa ut. Och jag har sammanställt en liten lista med de 5 vidrigaste grejerna som kom upp om man googlar ordet tiggare utan att behöva trycka sig fram alldeles för mycket. Och det är inte helt sant att det är de vidrigaste grejerna, för det fanns grejer som var så vidriga att man inte vill läsa upp dem. Men det här är något som är inte lagom vidrigt, men inte för vidrigt. Men vidrigt.
Okay.
Utan inbördes ordning kommer de här. Rubrik 1. Tiggare bildhånas på Instagram. Här är någon tjomme som har skapat ett Instagramkonto som bara går ut på att lägga upp bilder på tiggare och sen skriva bedårande kommentarer som "en äcklig jävel" eller "skådespeleri".
Skådespeleri?
Ja, man fattar inte riktigt vad som är. Men kanske att tiggare egentligen är en slags mellanchefer som bara klär ut sig och lajvar utsatthet. Jag vet inte riktigt vad det är för case.
Men det här är då populära konton. Folk gillar att följa det här.
Alltså, nej, men det här var ju en nyhet. Så nu läser jag upp den rubriken. Men den handlar om det. Rubrik 2 har ni säkert läst. Butikschef hällde vatten på tiggare.
Just det. Halvbra försvar hade han. Att han skulle ändå hälla spannvatten.
Att han hade, jag skulle bara tvätta fönster eller tvätta väggen. Just där hon satt.
Så råkade sitta.
Ja, och nej, jag menar att stänka ner någon.
Sitter så i muskelminnet. Man går ut med en spann, häller ut.
Ja.
Man tänker inte på att idag satt det någon där.
Han gör ju sig lite till någon slags kalanka-figur som bara är utanför, går runt med en hink vatten och bara, att han bara råkar liksom hälla det på.
Det är inte ett modernt beteende att tömma en spann vatten på en gata.
Nej, visst är det inte det?
Nej, just det. Det är sant. Man har aldrig sett till exempel en butikschef gå ut och göra det.
Nej,
inte sen. Ja, det var innan, när Gamla stan var Nya stan. Då kanske man gjorde så.
Innan avloppssystemen, då man bara kastade det ut på gatan.
Ja, precis. På träckspann-tiden, man hade sånt.
Rubrik 3. Vill kasta ut tiggare på grund av myntskrammel. Det är någon stationschef på tunnelbanan som ville kasta ut en tiggare för att det då låter för mycket. Det här tiggandet skramlar som mynt. Och så var jättejobbigt när det skäl fokus från ljudet av tåg, brölande tonåringar, högtalarröster, rullväskor och andra trevliga ljud som man bara njuter av. Rubrik 4. Tiggarna har blivit snobbiga. Det här är såklart från Katrin Zytomierskas blogg och är en charmerande historia om hur en tiggare bett Katrin om att gå in i en affär och köpa kyckling och Katrin tänkt "lata jävla fitta".
Ja, okej. Okay. Men det är 2 konstiga saker i den här. Dels den lilla överreaktionen. Att säga så, tänka så. Skriva så sen när man kommer hem.
Framförallt skriva att man har tänkt det.
Men vad skulle Katarina Zytomierska ska gå in och köpa en kyckling till en tiggare?
Nej, men jag antar att kanske kvinnan inte kom in i, fick gå in i butiken eller någonting. Jag vet inte.
Aha, men då är det ju döljer sig en ännu större skandal.
Ja.
Väl.
Precis. Jag vet inte omständigheten här, men det kanske är att ta i att det är inte så soft. Rubrik 5, tiggare kränker privatlivet. Det här är en väldigt dum liten text som är en insändare till sidan Hela Hälsingland, som bland annat skriver så här: allting är ju bara ett stort skådespeleri, återigen skådespeleri. När dagen är slut och de har tyckt färdigt så kommer deras familjemedlemmar och hämtar upp dem i nya fina bilar. Jag trodde inte att någon på allvar trodde det här med bilarna. Alltså jag trodde det var en sån grej som folk sa att andra säger. Förstår ni vad jag menar?
Jag fattar.
Alltså tiggare egentligen sitter och tjänar så storkovan. Och sen när arbetsdagen är slut så bara börnar de iväg i en Ferrari mot solnedgången. Jag trodde det var en myt att människor trodde det. Men det jag vill komma till här är, det är klart att det här är jävligt oempatiskt och osoft. Det är inte så softa människor som gör så här och skriver så här. Men mitt case är att det kanske säger mer om vår tid, det här att människor vågar visa hur jävla oempatiska de är. Att man kan skriva en sån insändare som är så här ett öppet hatbrev, och att man ändå har gjort någon slags, ja, men vägt i huvudet så här, fördelar mot nackdelar och kommit fram till fördelarna väger ändå över. Jag kommer inte
Där finns det ju, det är ju breda åsiktskorridorer man upplever att det finns.
Ja,
för
precis.
Där kanske man vill ha smalare. Att folk inte säger sådana saker. Att man tycker att där finns... Sånt får man väl inte säga? Nej, det får man inte.
Det är väl ändå något kris för att vi inte lever i ett PK-samhälle om det här är det man får upp på.
Ja, just det. Så det tycker du är befriande?
Nej, motsatsen.
Ja, just det. Men det här man skådespelar tiggeri, det är ju verkligen att gå all in i en roll så. Eller... Det är ett jävla arbete att sitta en hel dag i kylan liksom.
Sån method acting.
Ja, jag vet inte. Det är liksom... Ja, det är ju ett imponerande arbete. Alltså om någon gör det och ändå är rik så har ju den personen en enorm målmedvetenhet liksom.
Vill verkligen. Alltså älskar
konsten på ett besinningslöst sätt.
Men bara att kunna liksom antyda att någon som är i så jävla utsatt position skulle liksom ha valt det själv eller skulle göra det för att lura andra och så. Alltså det är ändå konstigt att man kan säga det och sen bara la 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 la, nu går jag vidare med ett jävligt härliga liv. Skriver en till krönika till Hela Hälsingland eller fortsätter blogga på Sittomjärska eller vad det heter.
Det är en chansning att folk ska gilla den åsikten.
Ja, och det är lite för många som vågar chansa åt det hållet. Det är lite för...
Som man är på en fest och tänker, ska jag dra en fräckis?
Ja.
I bästa fall så skrattar alla, men det kan också bli jobbig stämning.
Det kan bli jättejobbigt.
För att då skulle man ju tänka på den festen, jag säger nog inte min superärliga och helt sjuka mening om rumänska tiggare nu. För att vinsten så där, förlusten jättestor.
Ja, och det säger väl kanske någonting om vår tid nu, att förlusten inte är jättestor.
Nej, precis.
Det är också okej för folk att säga det, och att det sägs liksom helt utan någon empiri. Mm. Det är något fascinerande med att alla som har försökt få insyn i det här motbevisar de här sägningarna hela tiden. Alla journalister, liksom alla polisen, frivilligorganisationer, regeringens hemlöshetssamordnare Mikael Arnefur, som har sagt att allt det här är myter, allt det ni tror liksom om bedrägeri och maffia. Men det spelar liksom ingen roll, för att det är en sån, folk älskar att säga det så mycket ändå, älskar att tro på det så mycket.
Men det är en konstig magkänsla. Man ser någon som liksom sitter på knä i brun snö hela dagarna. Och ens magkänsla är så här, han vill nog det. Det verkar vara ett ganska gött liv.
Ja, precis. Och sen så är det så folk som har försökt ta reda på hur det är egentligen och säger, och de får ta reda på att nej, det här är något de gör för de har inga andra alternativ. Då läser man det och så bara, jag får då gå på den här magkänslan jag hade.
Men varför blir man inte sugen på att själv testa?
Ja, precis. Om det skulle vara så jävla gött. Varför är inte det man liksom tipsar sina barn om? Så här, men du behöver inte plugga på gymnasiet, bara gå och sätt dig.
Du behöver en trasig pappmugg. Det ska pappa skaffa till dig.
Inte ska väl jag ha en trasig pappmugg?
Den inställningen kommer ingenstans. Ta en trasig pappmugg.
det var en dödsmisshandel i Helsingborg i söndags i samband med en allsvensk fotbollsmatch. En supporter för det ena laget blev dödad av en eller flera supportrar av det andra laget.
Yep.
Ni har hört om det?
Vi har hört.
Sen dess har det varit mycket debatt om varför en sån här sak händer och vad man ska göra för att det här inte ska hända igen. Mm. Och jag tänkte att debatten är lite knepig eftersom att folk har så olika utgångspunkter. Till exempel så skrev Jonas Gardell en artikel i Expressen om våldet och hatet i fotbollen. Och jag tänkte läsa ett stycke ur den. Mm. Dygnen efter mordet på fyrabarnspappan i Helsingborg stoppas tillfälligt försäljningen av AIKs t-shirt med trycket "Vår plikt i livet, hata, hata, hata Göteborg". På fråga från TT varför man överhuvudtaget säljer tröjor med texter om att hata svarar Black Armys ordförande Viktor Kapell: "Det är i en fotbollskontext. Jag läser meningen flera gånger och försöker förstå den. Att hat är en del av fotboll, av sporten. Att hatet på något sätt därför är ursäktat. Att fotbollen är någon sorts undantagsvärld där samhällets övriga regler och uppförandekodex inte gäller." Slut på citerande Gardells krönika.
Ja, intressant.
Ja, och det här känner jag att Jonas Gardell och Black Armys ordförande Viktor Kapell har så olika utgångspunkter att debatten nästan är omöjlig.
Ja.
Sällan har man hört två vars namn rimmar så väl som Kapell och Gardell som har så olika syn på det här.
Nej, men för båda två är, gissar jag, lika bedrövade över vad som har hänt.
Mm.
Och vill exakt lika lite att det ska hända en gång till. Men det är just det här när Jonas Gardell säger: "Jaha, så är fotbollen någon slags undantagsvärld där samhällets övriga regler och uppförandekodex inte gäller." Han säger bara det som en retorisk fråga. Alltså, den ska inte ens ha något svar. Det är bara, ni hör ju själva hur dumt det låter. Men Viktor Kapells svar på den frågan är ju: "Ja,
ja just
det är en undantagsvärld." För att om...
Ja, det är klart, det fattar väl Jonas Gardell också, att hata i den här kontexten inte är...
Ja, det är inget hatbrott som de är ute efter, väl? Alltså...
Nej, det kanske är på samma sätt som man säger jag hatar
körsbärstomater. Nej. Hatar dem? Ja, alltså, då skulle Jonas Gardell säga så här: "I tomaternas värld, du tydligen kan jag hata helt plötsligt." Aha.
Ja, nej, men ja, precis. Ja, men det är inte så här att man vill samla ihop göteborgare och ha dem i läger.
Nej, hade det stått det på en tröja så hade
det
varit lite
obehagligare. Då hade jag nog ändå kanske gjort en annan läsning än om det stod judar.
Ja.
Jag tror det.
Ja, jag tycker att man ska skriva så.
Nej, men jag tycker väl inte heller det, men jag gillar ju inte fotbollssupportrar det allra minsta.
Nej, men i alla fall det då, han säger, eller jag vet inte om Viktor Kapell, jag lägger ord i hans mun, men jag skulle kunna tänka mig att...
Gör din Kapell, du är så himla lik när du gör han.
Hej, hej, det är en undantagsvärld.
Var det första gången du gjorde en imitation
så
någonsin?
Så gissar jag att Viktor Kapell kanske säger, det vet jag inte att han skulle säga. Men jag tänker att fotbollssupportrar tänker ändå lite så. Att det är en undantagsvärld, för om man inte någonsin får se det så faller ju hela grejen med fotboll, eller i alla fall grejen med support och kultur.
Mm.
Att man ska stå där på en läktare med massa människor i likadana halsdukar och heja på ett lag och vill att det ska gå dåligt för det andra laget som har en annan färg. Alltså det är ju någonstans en fiktion som man måste gå upp i.
Visst är det.
Om man inte gör det alls blir det ju liksom helt meningslöst.
Om man inte spelat med mycket pengar.
Mm.
Det kan man göra. Men jag menar, det är väl, tycker Jonas Gardell, det är så här läskigt med hård musik också då? När man kan, alltså skulle han i det här, när W.A.S.P., när man diskuterade, när Sivert Öholm i Svar Direkt diskuterade W.A.S.P., skulle han ta dem lika lika bokstavligt? Att de säger, "We are Satan's people." Skulle han bli rädd då?
Jag vet inte.
Här är Satans folk.
Jag vet inte, han berör inte W.A.S.P. i den här krönikan, tror jag.
Men, får man säga det om man inte är det?
Ja, det råder någon sorts undantagstillstånd där vissa får vara Satans folk.
Nej, men jag tänker att det är typ som ett live. Alltså om man är ett gäng lajvare som lajvar stormaktstiden, Då måste ju de som utklädda till svenska soldater få tycka illa om de som utklädda till danska soldater inom livet, inom den fiktionen. Mm. Sen om då någon skulle spåra ur och sticka ihjäl en av de danska soldaterna på riktigt. Alltså då skulle kanske de som är inom livet säga att problemet uppstod först när någon stack ihjäl en annan.
Men om man... en människa i gruppen var sinnessjuk.
Ja, men om man står utanför livet kanske man tycker att allt är märkligt. Man kanske pekar på att det är så modisk stämning i livet. Säg, men varför skriker ni död åt danskjävlarna? Det var i livets kontext. Vadå i livets kontext? Tror ni att ett stormaktstiden live är någon slags undantagsvärld? Jo, det tror vi väl. Så här, ser ni inte ett samband mellan att ni skriker stridsrop och sen slutar med att någon dör? Nej, det gör vi väl egentligen inte. Och det är ju då, ja, men, ja, man kan känna att Jonas Gardell är lite utanför fiktionen.
Mm.
Att någon dödas är obegripligt för både den som är i fiktionen och för den som är utanför fiktionen. Men för den som är utanför är ju allt annat också obegripligt. Så därför blir det så himla svårt att ha en diskussion. Men sen är det också ett problem, tänker jag, kring just supporterkulturen kring herrfotboll, att det är en så stark fiktion. Alltså det är väl därför en typ av världens populäraste fiktion nästan. Eftersom att den är så fylld av så här dramatiska och starka berättelser.
Ja, och folk kanske går ur den. Aldrig ibland.
Nej, precis.
Alltså att man vill vara inne i den fiktionen alltid.
Ja, precis. Det är just på den här, liksom, på grund av sin styrka och storlek, som att den är mer en lek med elden än andra fiktioner. Att det är större risk då för folk. Att folk aldrig klarar av att gå ur den och inte klarar av att förstå var gränsen går. Och det här är kanske provocerande och jag kanske är ute och cyklar. Men man kan också få en känsla av att fiktionen har götts utav att människor ofta har gått över gränsen.
Mm.
I fallet herrfotboll.
Det finns lite riktig spänning i det. Och inte bara spänningen vilken grupp människor kommer sparka en boll åt något håll.
Ja, alltså, ja men lite så att just när det händer att någon går över gränsen, då förstör det ju bara. Då slungas man ur det och in i verkligheten. Men på sikt har liksom så här fotbollsfiktionen lite grann götts av att det finns en historia av att människor går över gränsen. Och det har gjorts liksom att den har blivit starkare och verkligare. Alltså också så här för vettiga människor som klarar av att njuta av fiktionen utan att spåra ur. De får en starkare upplevelse av att folk har spårat ur ofta. Eller jag vet inte. Men,
ja, men bara det att risken finns. Det liksom föreligger mer kanske än i ett vanligt live.
Mm.
Det är inte så vanligt att någon spårar ur i sånt medeltidslive.
Ja, precis. Men man kan också så här, känna ibland att kanske så här, offside-journalisterna hade kanske inte kunnat så här, skriva lika episka och mustiga reportage om rivaliteten mellan Röda Stjärnan och Partizan i Belgrad. Eller om så här, Rangers och Celtic i Glasgow. Om det inte också var så att det fanns så mycket historia där och så här, hatmöten och våld och människor som tror att fotboll är på liv och död. Att man så här, liksom... Man fidar lite av det här som man nu måste ta avstånd från också.
Mm.
På något sätt. Jag vet inte. Det är inte bara så här såklart, men... jag vet inte.
Är du medlare nu mellan Skadell och honom? Är du länken mellan de här två världarna?
Nej, det är jag inte. Men... Jag bara liksom funderar på vad man måste göra för någonting. Att folk gillar att det är en så stark fiktion, supporterkulturen kring fotboll. Man kanske måste tona ner den lite. För att det är bevisligen så att så många människor inte kan hantera det.
Att man ibland, alltså i högtalarsystemen kanske man berättar ibland. Kom ihåg, det är bara sport. Då och då. Men det skulle ju förstöra till exempel en bioupplevelse. Om man då och då påminner sig om så här, det är bara film. Om det är någon som har gått in, är för mycket inne i fiktionen nu, så kom ihåg, det är bara en film.
Det är ketchup. Nej, jag tror inte man använder ketchup. Nu även om man någonsin använt det som blod.
Det är ju mer en detaljfråga om vi ska gå in på det nu. Men det tror jag inte man gör. Men det kan ju rasera vilken fiktion som helst.
Mm. Ja, men det kanske inte att fiktionen ska bli svagare inom fotbollssupporterkulturen, men att man ska bygga om fiktionen lite grann. Att göra den lite annorlunda. För att, alltså just nu är det ju så att det är en del av fotbollssupportrarna, och inte bara de som begår våldet utan även vissa andra, som lite grann romantiserar fotbollen som något slags fascist-live.
Ja, just det.
Skulle jag tro. Man måste hitta någon annan liksom stark berättelse än den här liksom mansvåld, våra färger, hatar dem med deras färger. Kanske. En fiktion som man kan gå upp i med lika mycket passion men som inte är lika farlig.
Det kanske skulle vara så att man utgick från Romeo och Julia-berättelsen istället, som det finns så starka rivaliserande grupper. Att det fanns kanske en dröm om att spåra ur en gång och bli tillsammans med någon i den hat, i klanen som hatar den.
Okay.
Alltså det skulle kunna vara en, istället för att drömma om då att det, alltså själva att bråket skulle bli verklighet. Förstår ni vad jag tänker?
Men du vet också hur Romeo och Julia slutade.
Med våld.
Men de knullar väl fort. Det här var veckans avsnitt av Lilla Drevet. Hur känner ni er?
Det känns ovant att sitta här i en liten hytt på Aftonbladets stora kontorslandskap.
Mm.
Det kändes otryggt och jobbigt.
Ja, det är nu när man har boat in sig som det är dags att ta farväl.
Jag har inte boat det här, in i det här väldigt gråa lilla rummet.
Som att man lämnar sin andra livmoder blir det nu och ja, stiger ut genom.
Sluta.
Mm.
Innan vi slutar ska vi såklart tacka våra sponsorer. Akademikernas A-kassa. Tack så hemskt mycket för att ni är med oss ännu en vecka.
Man kan också säga en sak, en hälsning från akademikerna, så att om man går in på aea.se/medlemskap så kan man ladda ner gratis e-böcker som handlar om jobbsökande och CV-skrivande och sånt.
Men det är väl inte alls särskilt dumt. Det är bra tips.
Och jag kan lägga till en sak, om ni lyssnar på det här idag, dagen då det släpps, fredag, så uppträder jag i Jönköping på Kulturhuset Spira.
Okay.
Gå in på oslipat.com ifall ni vill ha
många
info om det.
Har vi i Norrköping eller i Jönköping?
Jag vet inte, Nanna.
Vet jag inte. Har vi lyssnare i Malmö så går min teaterpjäs Sitcom på Malmö Stadsteater. Kan ni gå in och köpa biljetter om ni känner för det. Har du något du vill göra reklam för?
Mitt Twitter.
Ditt Twitter, ja. Vill ni nå hela Lilla Drevet på Twitter så kan ni använda hashtaggen Lilla Drevet som ett ord. Vi säger väl också tack till Aftonbladet Kultur som vi gör den här podden.
Som låter oss sitta här idag.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Hej, hej.
Hej.
Hej då.